Det är tisdagen den 22 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Snön faller och vi med den, heter det ju. Igår drabbades delar av Sverige av ett häftigt snöoväder. Eftersom dessa delar av landet innefattade Stockholm kan man säga att hela mediasverige drabbades. Därav har det senaste dygnets nyhetsflöde dominerats av rapportering om inställda tåg och bussar, bilar som fastnar, gator som inte röjs och människor som faller omkull. Och samhällsdebatten har inte varit sen att följa efter och också här finns fasta hjulspår att rulla vidare i. Från övriga delar av landet har som vanligt hörs en viss förvåning över att vi stockholmare blir så bleka om nosen av lite snö. Men jag tänkte att vi skulle ta upp det här i dagens podd och fråga oss, hur funkar egentligen snöröjning på riktigt, bortom rubrikerna, ingresserna och de fåniga debatterna? Hur ska vi som samhälle förhålla oss till de risker som häftiga snöfall innebär? Och med mig för att borra lite djupare i snön och snöröjningens hemligheter har jag med mig Malinda Flodman från Trafikkontoret i Stockholms stad. Välkommen hit!
Tack, tack.
Samt Bengt Olsson från Trafikverket. Välkommen du också.
Ja, tack så bra.
Jag tänkte börja med, ni ska få lära oss lite hur det går till när man röjer vägar och gator efter snö. Och jag börjar med dig Malinda. Vad gör ni på Trafikkontoret när SMHI säger att nu är det riktigt mycket snö på gång? Vad är det som sker hos er då?
Ja, men då gör vi oss redo. Och sannolikt så har vi ju redan varit ute och halkbekämpat och haft oss ett tag redan innan snön kommer för det mesta. Men vi står redo och vi är ute med mätsticka och tittar på hur djup snö som har kommit. För att innan vi börjar snöröja så måste vi ha uppnått ett visst startkriterium, en viss mängd snö. Och hur mycket det beror lite grann på om det är blötsnö eller lössnö. Är det blöst snö så börjar vi snöröja på gångbanorna redan när det har kommit 1-1,5 cm. För att sen kan det börja bli besvärligt att ta sig fram med rullstolar och barnvagnar och grejer på gångbanorna. Och är det lite lös snö, då går den är lite lättare. Då kan vi vänta tills det har kommit 2-3 cm istället. Och på vägbanorna så är motsvarande liksom, snödjup när vi börjar snöröja 2,5 cm för blössnö till 4-5 cm för den lösare, lättare snön. Sen sätter vi igång och snöröjer helt enkelt.
Och hur väl planerat är det? Har ni liksom färdiga kontrakt där liksom någon människa som har ett fordon får ett samtal och sticker iväg direkt och vet exakt vilka vägar och gator hen ska ploga? Eller, ja, hur långt är det planerat så att säga?
Det är ju väldigt noga planerat det här. Vi gör ju stora upphandlingar på flera år i taget med entreprenörer som snöröjer åt oss. Och sen så har de beredskap från 15 oktober fram till 15 april varje år. Och när det inte snöar så jobbar de med halkbekämpning när det är eller riskerar att bli halt. Och så där. Så att, vi har en god beredskap som klarar av de flesta snöfall. Men ibland så kommer det lite extraordinära snöfall som nu när det faktiskt började snöa redan i lördags och snöade mer eller mindre oavbrutet i Stockholm under 2,5 dygn.
Bengt, jag ska släppa in dig. Du representerar ju Trafikverket, alltså staten. Ni har ju då ansvar för det statliga vägnätet. Om vi börjar där, vilka vägar är det staten sköter och vilka vägar är det kommunen sköter om? Det här skillnaden kanske inte är klar för alla. Kan du bara berätta lite kort om det?
Ja, enklast egentligen att säga. Där du hittar en väg som har en siffra på sig på kartan så är det oftast vi som ansvarar för den. Det är som du är inne på, det är 3 stycken ägare av vägar i Sverige idag. Det är Trafikverket som har riksvägarna för riksnätet. Sen är det kommunerna som vi har hört här alldeles nyss. Och sen är det enskilda väghållare som ansvarar för sina vägar. Så att det är 3 stycken av ägare som ska sköta sin vinterhållning av vägen så att säga. Så att det är där vi börjar och vi har ungefär samma avtal som vi hörde nu Trafikkontoret i Stockholm har här också med beredskap och vi har långtidsupphandlade kontrakt med entreprenörer som ska då ut efter hur mycket snö som har fallit och så vidare. Och dessutom så ligger de då online med SMHI för att kunna följa snöutvecklingen. Men det som har varit problem nu det är ju det att det är ju svårt att ploga och göra sånt innan snön har landat på marken. Så att det är den ekvationen som är den stora utmaningen egentligen.
Okej, kan du förklara det lite närmare? Alltså, är det svårt att röja medan det snöar? Eller vad tänker du? Eller
Nej, det är svårt att röja innan snön har landat på marken.
Ja. Jo, det är klart.
Och Väder är väldigt lokalt. Som i Stockholm nu, om vi kan ta det som exempel. Det är ju det att vi hade ju indikationer då från SMH att det skulle komma mellan 10 och 20 centimeter. Men vi har haft ställen där det varit över metern djupt. Och det är helt olika divisioner. Vi pratar om att hantera sådana mängder av snö då, och blötsnö som det handlar om i det här fallet. Mm.
Malin, jag tänker då, era entreprenörer, vad gör de resten av året när de så att säga inte behövs? För jag antar att de sitter väl inte färdiga i något bergrum någonstans och bara kallas fram, utan det är väl folk som har jobb andra tider också?
Ja, det är våra entreprenörer. De jobbar ju med att sopa och städa gatorna och ta upp sand på våren och fixa löv och skräp och såna här saker resten av året. Så det finns gott om arbete för entreprenörerna med att ta hand om gatorna och städa dem även när det inte snöar.
Mm. Men kan det vara så exempelvis att de är på jobb och kanske kör blast till något bygge eller något sånt där och så helt plötsligt, nu börjar det snöa, då måste vi byta och hoppa på det här kontraktet istället? Eller så det funkar så att säga?
Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tror att de entreprenörerna som vi har, de har ju beredskap för att göra alla de här grejerna och vi vet ungefär när de händer. Men sen så tror jag att de behöver kalla in extra personal och i vissa fall ta in underentreprenörer när det kommer riktigt stora snöfall och vi behöver gå ut fullt ut över hela stan och snöröja där.
Bengt, ett riktigt stort snöfall av den typen som drabbade landet nu här i början på veckan och i helgen. Vad innebär det för problem för samhället? Eller alla förstår att det innebär slöare trafik och en del olyckor, men skulle du kunna gå lite djupare in på vad som drabbas och hur?
Ja, det är lite olika saker som drabbas. Tar man på vägsidan som vi var inne på nu här först, så är det ju framförallt halkan och att det blir spårigt ut på vägarna och det är väldigt lätt att halka av vägen. Och det är sånt som vi har haft nu i helgen och igår och även idag för den delen efterverkningar av det. Att det är väldigt många dikeskörningar eller långtradare som inte kommer upp för backar eller lägger sig på sidan och spärrar en hel motorväg till exempel som vi hade på E4 då. Så det är den typen av händelser som inträffar där. Sen när det landar på järnvägssidan så blir det ju så att det kläggar igen växlar och den här tyngden som ligger på kontaktledningen som för över strömmen till tågen riskerar att göra att det kan brista i någon ände. Och det gör det att då kan ett tåg bli stående. Därför glesar vi ur den trafiken så att vi kan synka ihop den med vägtrafiken och hjälpa till att få till totala transportflödet.
Malinda, när man snöröjer i Stockholm då på det kommunala vägnätet, vad har högst prioritet? Vad tar man först och vad väntar man lite med?
Högst prioritet har ju kraftigt trafikerade gator där det kör och tar sig fram mycket människor, kollektivtrafik och där ambulans och räddningstjänst och samhällsviktiga transporter behöver komma fram. Så där det gynnar flest människor, där har vi högsta prioritet. Och sen så har vi olika prioriteringsklasser. Och vad prioriteringsklasserna betyder, det är ju hur lång tid har entreprenören på sig att snöröja från att startkriteriet har uppnåtts på de olika gatorna. Och det brukar vara 2 timmar på de högst prioriterade gatorna och ner till i olika grader ner till kanske 10 timmar på till exempel små villagator ute i ytterstan när mycket färre människor tar sig fram.
Mm, där jag bor typ. Men kan du ge ett exempel på de här högst prioriterade stråken? Vad skulle det kunna vara i stan?
Det är jättemycket gator i innerstan. Särskilt där alla bussar går. De brukar ha högsta prioritet. Och sen så är det lite färre gator längre ut. Och fler gator med lägre prioriteringsklass längre ut i stan helt enkelt.
Bengt, jag vet ju att Trafikverket har också en sån här skala. Jag var inne lite snabbt och tittade på 1-5 var i prioritetsordning. Kan du ge exempel på vilka stråk är det man absolut röjer allra först när det gäller vägar?
Ja, vägklass viktigast är ju Essingeleden. Till exempel E4-erna, E4-an, E20, E18. De här Europavägarna, de ligger ju högst upp i prioritering. Och där räcker med 1 centimeter snö så ska plogbilen vara ute och ha 2 timmar på sig att försöka ploga sträckan. Det som var utmaningen nu som var i veckan eller helgen under gårdagen var ju det att det kom i stötvis och fyllde på hela tiden. Så att när man hade gjort en sträcka, ja då var det dags att göra om igen och igen och igen. Så höll det på.
Ska bryta in lite med lite information om snö och väder som jag hittade på MSB:s hemsida. Så här skriver de. När stora snömängder faller under mycket kort tid brukar väderfenomenet omnämnas som snökanon. Snökanon innebär långa stråk med täta snöbyar som uppstår när riktigt kall luft strömmar österifrån ut över relativt varmt och öppet vatten. Denna temperaturskillnad får stora mängder vatten att avdunsta och bilda moln, vilket nästan omedelbart ger ifrån sig snöfall. Ju längre sträcka luften transporteras av öppet vatten, desto kraftigare snöbyar uppstår. Snöfallet förstärks sedan när snöbyarna träffar den svenska kusten. Snökanoner kan uppstå vid vissa områden längs med den svenska ostkusten. Så ser liksom alltså själva meteorologin ut. Hade ni koll på detta? Det ingår kanske i yrket, eller vad säger du, Malinda?
Jag hade koll på det här. Det hade jag inte innan jag började jobba på trafikkontoret. Men här har jag tillsammans med mina kollegor fått utbildning av SMHI som vi naturligtvis har tät kontakt med, särskilt på vintern här. Men innan det så trodde jag nog att snökanon var ett sånt här kvällstidningsord som köldsmocka och rysskyla och sånt där. Men det är ett riktigt väderfenomen faktiskt.
Just det. Bengt, hur bekant är du med meteorologin?
Absolut, och vi vet också var det brukar uppträda. Vi har en sån här typisk längs småländska ostkusten längre söderut. Och vi har i Gävlebukten, en klassiker när det gäller den här typen av väderfenomen. Och det är just när Östersjön har höga temperaturer i vattnet och värmer upp den vinden som kommer österifrån, då kan det komma en riktig kanon. Och då, jag är tveksam att det var en riktig kanon som vi hade i helgen, även om det sa så. Jag har sett effekterna av snökanonen som vi har haft till exempel i Gävle för något år sedan, och då kan vi prata om snö.
Vilken tid på året brukar de här uppträda? Vet man det? Ja, förutom på vintern förstås.
Ja, det brukar komma oavsett. Ja, det kan vara nu som första snön, men det kan också inträffa på vårkanten. Så att det har helt och hållet med att göra med vad det är för väderströmningar eller vindströmningar som kommer framförallt från ryska sidan och över Baltikum och mot Sverige då.
Jag ska nämna också lite historia här. Ett stort snöfall i Stockholm, jag vet inte om det var en kanon eller inte, men den inträffade i november 2016. För övrigt dagen efter presidentvalet i USA, det kanske ni minns. Trump hade vunnit valet och hela Stockholm stod stilla under snö. Så hade vi också en klassiker som alla Gävlebor har i kärt minne. 1998 så lamslogs ju Gävle av en snöfall som Gävleborna fortfarande pratar om idag, 24 år senare. Halva stan försvann under snömassorna. Så hade vi också en novemberstorm 1995. Det var på västkusten, så det kanske inte var en sån där östlig snökanon, men den drabbade i alla fall Göteborg hårt. Och sen ska vi förstås inte glömma yrväder tisdagen år 1850. Och då ska jag citera återigen från MSB. Snöovädret fick förödande konsekvenser. Uppskattningsvis ett hundratals personer beräknas ha omkommit efter att ha blivit överrumplade av det snabba förloppet från ovädret morgonen. Snöovädret drog in över Svealand och Götaland på morgonen den 29 januari och många av de omkomna var dåligt klädda och på väg till sina arbeten och andra bodde långt från bebyggelse. Men då var varken Stockholms stad eller Trafikverket ute, då slapp ni vara ute och snöröja i alla fall.
Jag kan säga att vi var med 2016 och vi varit med också både före 2016 och efter när det gäller Gävle. Det har hänt fler tillfällen där uppe. Den ligger precis i en speciell utformning på kusten, så att där är det ganska vanligt. Och även då kan man få det över Roslagen här i Stockholmstrakten.
Just. Malinda, ungefär vad kostar snöröjningen Stockholms stad? Finns det ungefärliga siffror på det?
Det gör det. Det är ju väldigt olika beroende på hur mycket snö som kommer, om det kommer före årsskiftet eller efter årsskiftet, beroende på. Vi räknar ju ihop hur mycket det kostar varje år. Så vissa vintrar är väldigt milda, då kostar det mindre pengar. Vissa snöar igång på gång på gång och då blir det mycket dyrare. Så förra året så kostade snöröjningen i Stockholms stad, alltså 2021, 196 miljoner. Men om man tittar på hur det har sett ut de senaste 10 åren, så har det varierat mellan 113 miljoner och 238 miljoner. Så det är väldigt olika. Och om vi behöver lasta ut snön med lastbil flera gånger, då blir det lätt väldigt dyrt.
Mm. Bengt, har ni på er sida några sådana här siffror vad röjningen kostar årligen ungefär?
Ja, alltså den ligger och snittar 2 miljarder. Ja. Sen så är det ju, det är en av de plånböcker, om man kan kalla det så, som vi har lite gummibandseffekt på. Därför att det är så här att vi måste ju göra detta oavsett väderlek eller oavsett hur det blir. Och då är det helt enkelt, när det gäller underhåll på vägsidan, så har vi en sån möjlighet att omfördela pengar så skulle det kosta mer än 2 miljarder, då kommer det att kosta mer än 2 miljarder och mindre. Då kan vi ta och lägga pengarna på andra saker. Mm.
Samverkan mellan olika väghållare, jag tänker då på de ni representerar, stat och kommun, sker det alltid smärtfritt eller händer det ibland att man råkar oens om ansvar eller råkar ploga över på någon annans område eller göra snövallar så inte den andra kommer fram? Vad säger du, Malinda? Eller brukar det gå smärtfritt?
Alltså till exempel där våra och Trafikverkets vägar ansluter till varandra, ja men det ser ju ungefär likadant ut de flesta åren, så där brukar vi vara överens om hur det går till och vem som snöröjer var. Men sen så har vi i Stockholmsregionen ett samarbete som samordnas av Länsstyrelsen där vi går igenom hur ser läget ut inför en vädervarning till exempel och vilka budskap ska vi gå ut med, så att vi säger ungefär samma sak. Så att alla uppmanar till att man stannar hemma från jobbet till exempel, som vi gjorde inför måndagen här när det skulle komma ännu mer snö och vi visste att det skulle bli svårt med snöröjningen.
Mm. Men händer det kanske att ibland att Stockholm plogar fram till en kommungräns och ser ni att på andra sidan, där är en snålare kommun, de har inte hunnit ploga riktigt än, typ på Lidingöbron kanske eller något sånt där?
Ja, alltså någonstans går ju gränsen mellan olika kommuner och olika ansvarsområden. Men vi brukar ju samarbeta och se till så att det ska gå smärtfritt att åka över gränserna också. Men det kan säkert stundtals se ut som att det är bara snöröjs på ena sidan, så kan det nog vara.
Mm. Vad säger du, Bengt? Är du nöjd med kommunernas snöröjning?
Samarbetet med kommunerna är, tycker jag, det är det minsta problemet vi har, tycker jag. Utan det fungerar. Och i Stockholm har vi dessutom det som heter Trafik Stockholm, som där vi samarbetar med trafikkontoret för att kunna styra trafik och hjälpas åt på olika sätt då, när det gäller trafiken. Då, och då touchar man varandra hela tiden.
Mm.
Däremot så finns det större utmaningar har varit, och det har varit lite, tycker jag, lite synd att det har varit det, och det är med de enskilda väghållarna. Alltså när det finns vägsamfälligheter eller olika sommarstugområden som då ska ansvara för sin väg till sina sommarstugor, och det kan vara en allt från en fem till en enskild för den delen ägare av en väg, men det kan också vara upp till 20-40 villor som äger en väg då. Och där har det varit en liten dialog som där vi har varit noga med att följa de entreprenörer som vi har anställt eller köpt in, hur de ska hantera de vägarna som vi ansvarar för. Det som har varit, om vi går tillbaka i tiden, så var man lite sådär. Man tog och fixade de enskilda vägarna också när de ändå var där. Egentligen på vår bekostnad då, för Trafikverkets räkning då, eller för skattebetalarnas räkning då. Det styrde vi upp här för 2-3 år sedan, och det har varit lite gnöligt, framförallt uppe i norr då. Så att det är sånt som vi håller på och försöker hitta arbetsformer för, så att det ska vara lite smidigt, så att de enskilda väghållare kan anlita till exempel samma entreprenör som vi använder i området.
Mm. En fråga till där, Bengt. Det gäller ju kollektivtrafiken i Stockholm. SL kör ju bland annat sina tåg på Trafikverkets spår när det gäller pendeltåget. Hur ser det ut där? Vilka tåg är det som, i den mån man behöver det, behöver man prioritera olika tåg? Är det pendeltåg man satsar på först, eller ska långdistanstågen gå först? Hur tänker ni där?
Ja, det beror på vad det är som händer. Grundidén har ju alltid varit att det tåg som är rätt tid ska fortsätta vara rätt tid. När det har hänt incidenter av olika slag. När det hände det som var nu här i helgen, så gick vi helt enkelt ut till järnvägsföretagen. MTR som kör i Stockholm till exempel för SL och till SJ och snälltåg och Mälartåg och allt vad de heter. Och även Green Cargo då, för att säga okej, vi behöver reducera, vi behöver minska trafiken runt omkring Stockholm, bara för att vi ska kunna säkra att de som går kommer fram dit de ska i de tider som det är planerat. Och då fick respektive företag komma tillbaks med förslag på sina minskningar eller reduceringar i trafiken då, och då tog vi det. Så att det var helt enkelt att järnvägsföretagen själva kom tillbaka med förslag.
Mm. Vi ska gå vidare med en intressant fråga. Det kanske är lite av en bifråga, men det är, när man har hört talas om snöröjning de senaste åren, så har det ofta varit diskuterat den så kallade feministiska snöröjningen, eller jämställda snöröjningen som den ibland kallats. Som ibland har blivit omdebatterad ganska mycket. Malinda, kan du berätta, feministisk snöröjning, är det en grej fortfarande som man arbetar efter och vad är tanken med det?
Alltså, det kan man ju säga att vi gör. Sen låter det kanske mer dramatiskt än vad det är med feministisk snöröjning. Och det är ingenting som står i våra avtal att snöröjning ska vara feministisk eller sådär. Utan jag tror att det man menar är ju framförallt att vi börjar snöröja tidigare på gångbanor. För att det är besvärligare att ta sig fram gående. Och det är lite fler kvinnor som går. Och vi väntar tills det har kommit ett par centimeter till innan vi börjar snöröja på gatorna där bilarna kör. För att de kan komma fram ändå. Och ibland så framställs det här som att det är någon slags konkurrens mellan gående och bilister här och män och kvinnor. Och det funkar ju inte riktigt så. Vi kör ju oftast samtidigt på både gångbanor och på körbanor. Och vi skulle ändå inte kunna använda samma maskiner på både gångbanor och körbanor, utan vi måste ju ha mindre maskiner på trottoarerna och stora rejäla maskiner på vägbanorna, annars så skulle det inte gå snöröja överhuvudtaget. Så det dramatiskt är inte det här med feministisk snöröjning alls faktiskt.
Nej, jag försökte spåra lite begreppet så jag gick till läggen då, och då var det ju då en begreppet verkar dyka upp runt 2012 då man hade gjort skrev en rapport i Karlskoga kommun faktiskt. Där man tittade då på olika resvanor och då kom fram till ja, det du säger lite att kön, vi tar oss fram lite olika efter kön. Och då kom man på att man kunde kunna kalla det här. Och sen blev det lite grej när vi bytte majoritet i Stockholm 2014 att den nya majoriteten i stadshuset talar om feministisk snöröjning. Och då blev det liksom en debatt om det. Så verkar liksom historien bakom ha varit. Jag vet inte om ni har följt med, men Lena Melin i Aftonbladet, hon skrev en väldigt arg text om detta som det blev ganska mycket debatt om för några år sedan. Bengt, feministisk eller jämställd snöröjning, är det något som har nått Trafikverket också, eller begreppet eller principen?
Nej, faktiskt inte, utan i och med att vi har i huvudsak fyrhjuliga, ja möjligtvis tvåhjuliga med motorer på som vi röjer vinterväg för, så har det inte varit en stor sak hos oss.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En annan debatt som ofta dyker upp som ni säkert har sett är då att så fort det börjar snöa i Stockholm så sker antingen någon av följande saker. Någon som inte är från Stockholm skriver en arg krönika om att Stockholm är i veklingar som inte tål lite snö. Alternativt någon från Stockholm skriver en arg krönika om att vi stockholmare minns han inte alls veklingar för att det kommer lite snö, men däremot ska lantisarna inte klaga på oss. Ni känner säkert igen diskussionen, Malinda. Ja, vad tänker du om detta?
Ja, nej, men Stockholm ser ju annorlunda ut än andra delar av landet. Det är betydligt mer täppebyggt och mycket större mängder människor som tar sig fram här. Så att det är inte så konstigt att det är andra förutsättningar.
Mm. Men vad tänker du när en del av de här kommer? När, exempelvis när någon säger att i Stockholm klarar inte av lite snö, vad är det för fel på er? Blir du sur då, eller vad tänker du?
Alltså de senaste dagarna så har jag haft så fullt uppe med vårat här så jag har inte hunnit fundera lite särskilt mycket på hur det är ute i resten av landet. Utan det har jag haft fullt fokus här. Men naturligtvis, den här debatten kommer ju varje år. Och ja, nej, från det, jag ser det inte som en stor grej. Det är klart att man kan tycka att det är konstigt, men det är lite trängre här och det är ännu mycket mer människor som kan komma fram. Så vi har lite andra behov än vad man kanske har där det är lite glesare.
Debatten har också förts internt på Svenska Dagbladets ledarredaktion, kan jag berätta, där den här poddens producent Jesper, som ja, lyssnarna är väl bekant med, han härstammar ju som ni kanske vet från Gällivare, så att han erbjöd sig faktiskt att vara med i podden och bara sitta och skrocka för sig själv över veka stockholmare, men jag tackade nej till det vänliga erbjudandet.
Väldigt många av oss som bor i Stockholm kommer ju från resten av Sverige också. Det är ju därför det är så många människor här.
Bengt, lägger du märke till det här kriget mellan Stockholm och resten av landet när det gäller vem som tål snö och inte?
Ja, fast det är egentligen en skillnad. Det är en skillnad på 3-4 veckor. Annars händer det exakt samma sak även uppe i Kalix och i Gällivare. Fast det låter inte lika mycket och det finns inte lika många medier som bevakar och kommenterar det där heller. Så att tittar man till exempel vad som händer i bilolyckor eller incidenter med bil eller så, så händer de mellan 2 till 4 veckor före det händer här nere när det gäller vintervägar. Mm.
Skulle Jesper varit med och fått höra detta så hade han kanske skrockat lite mindre. Hörrni, tycker ni, enligt er uppfattning, har folks förväntningar på snöröjningen förändrats med tiden? Har kraven på er som kommun respektive stat ökat? Vad tänker du, Malinda?
Så jag tänker att ja, men det är klart att det finns höga förväntningar. Vi vill kunna ta oss fram som vanligt och det är besvärligt när det kommer så här extraordinära snöfall. Men sen så tycker jag också att folk verkar ha en väldigt romantisk bild om hur det var förr. Att man har en slags bild av att men förut var det aldrig några problem, då snöröjdes det perfekt jämt. Och jag tror nog snarare tvärtom, att när vi gör nya upphandlingar så brukar den här färdigställande tiden som entreprenörerna har på sig, den brukar snarare kortas för varje gång. Så att vi ligger nog väldigt bra till. Vi har bra snöröjning nu och det har inte alls varit bättre för det som en del gärna vill tro.
Romantiseringen av det förgångna är ju ett och en ganska populär tankegång i tiden. Vad säger du, Bengt? Allmänhetens förväntningar på hur det röjs, har det förändrats med tiden, tycker du?
Ja, absolut. Det har det gjort. Men vi ska inte glömma bort att nu är Stockholm uppe med ett antal miljoner invånare. Men vi har också någonstans mellan 2,5, nästan 3,5 miljoner runt Mälardalen som på ett eller annat sätt passerar Stockholm också. I stort sett nästan till varje dag. Vi har mellan 120 till 180 000 fordon på Essingeleden varje dag. Att var och en då kan fixa snöröjning, det går ju inte. Utan då måste det vara någon annan som gör det. Och den där någon annan, med all digitalisering som sker i allting annat, så följer ju också de ökade kraven med i det där. Och sen kan jag hålla med om att den här idealiserade bilden av hur det var en gång, nej, det stämmer inte. Vi har samma dialog när det gäller punktligheten på tåg kring 60- och 70-talet. Men vi har statistik på det. Den var inte alls lika bra som den är idag.
Nej, men så kan man också tänka på att om man tänker riktigt långt tillbaka i tiden på 30- och 40-talet när det så kallade snösvängen fanns, då man kunde kalla ut folk som skottade för hand för att de beredskapsarbetare och så här, det kanske inte heller var ett samhälle som hade, ja, det kanske inte dit vi vill tillbaka heller.
Men då sen så kan du säga det att det är ett antal fler fordon som finns idag. Om vi backar tillbaka ett antal år i tiden så hade vi en nästan till en snösmocka som du nämnde tidigare på Stockholm. Och där vi försökte snöröja på Essingeleden, men det gick inte för det var så mycket bilar som var ute och var i vägen för plogbilarna. Och den biten har ökat allt eftersom också.
Malinda, du som sitter och jobbar med information på Stockholms stad, vad är det vanligaste frågor mina kollegor ställer till dig när de hör av sig från media?
Ja, men när det ringer ofta så är det ju lägesuppdateringar. Hur ser det ut nu då? Hur långt har ni kommit nu då? Och hur ser det ut framåt? Ibland så blir det frågor om konflikter. Ja, tror ni att Trafikverket eller SL är irriterade på er nu? Och vi pratar ju med dem så att vi brukar vara ganska så överens.
Ja, då vill starta lite krig mellan er.
Ja, man vill gärna ha lite drama och det kan jag ju förstå. Det är ju spännande med drama. Och sen en annan fråga. Nu har vi ju liksom inte riktigt hunnit i kapp när det har varit snö i liksom 2,5 dygn oavbrutet och hamnat efter. Och då får vi ofta frågor om, men varför har ni inte ännu större beredskap? Och det skulle vi kunna ha, men det skulle ju bli väldigt mycket dyrare. Vi har ju en beredskap som är anpassad efter de flesta snöväder. Men ibland så kommer det lite större snöväder när det är till exempel snö väldigt länge som det har gjort nu. Eller kommer väldigt mycket snö gång på gång. Och ja, vi betalar ju en hel del för att entreprenörerna har den här beredskapen. Och större beredskap kostar mer pengar och så att då har man ju bedömningen att vi ligger på en lagom nivå för de flesta snöfall i alla fall. Mm.
Men det där är ju jätteintressant. Alltså vilken beredskap ska man egentligen ha för det extremt ovanliga? Ett snöfall som kom vart 10:e år, ett snöfall som kom vart 50:e år. Dagens prioritering, Malinda, hur har man kommit fram till den? Är den politiskt beslutad eller är det bland tjänstemännen någon sorts rimlighetsavvägning? Eller hur funkar det?
Alltså, jag tror inte att politiken är inne och tittar gata för gata vad som ska vara prioriterat. Utan där har vi ungefär samma prioritering år efter år och vi samordnar den med trafikförvaltningen som kör kollektivtrafiken och även hur vi ansluter till Trafikverkets vägar. Så att de allra största gatorna har högst prioritet där flest människor behöver ta sig fram. Mm.
Bengt, de frågor du får från media och från allmänhet, vad brukar det handla om när det gäller snöröjning?
Nej, men det är mycket handlar om prognos, och sen så även den frågan som ni har varit inne på, det här med att ja, kunde ni inte ha förberett eller bullat upp än mer inför. Men det som jag säger, som vi dels vi hör här, att det har en övergräns vad det får lov att kosta också. Det finns självklart med. Men den svåra uppgiften tycker jag inte är det, utan vi har gått upp i utökad beredskap, och vi har pratat med entreprenörerna att de ska vara på tårna och så vidare inför, som vi gjorde till exempel i fredags då, inför det här snöovädret. Men svårigheten är att göra bedömning var exakt kommer den största dumpen av snö landa någonstans. Jag menar in i Stockholm, även om det var sörjigt och så där, och det var svårt för bussar och så vidare. Så den stora dumpen, den kom ju ner mot Nynäshamn, där vi på vissa ställen hade över en meter snö som kom. Och frågan är liksom, och på 73an där till exempel, som går ner Nynäsvägen. Så att det är den svårigheten som jag tycker är den stora utmaningen. Var exakt landar väder, för väder är lokalt knutet i 8 fall av 10. Mm.
Vi ska ta avrunda, hörni. Jag tänkte bara som sista fråga undrar jag ifall ni har något så här speciellt, kanske privat tips på hur man som medborgare ska klara sig som bäst när snökanonen slår till. Ska man stanna hemma med en god bok, eller ska man köpa broddar, eller ska man göra något annat? Vad säger du, Melinda? Vad är ditt bästa råd?
Alltså mitt bästa råd, det kanske är ett råd till mig själv i första hand, men många andra med mig har ju samma ovana att vara ute i sista sekund. Det är bra att låta planera sin resa i tid och vara ute i god tid, för att det kan gå lite långsammare när det är besvärligt med snön. Det försöker jag påminna mig själv om i alla fall.
Mm. Och att det är ganska långa köer hos däckbytarna när första flingan väl har fallit, så det kan man också komma ihåg. Kan jag påminna mig själv om, som köade ganska länge för detta. Bengt, vad säger du då? Något tips till lyssnarna om hur man ska klara sig bäst från de olägenheter som mycket snö innebär?
Jag tycker man ska tänka lite efter före. Därför att det finns väldigt bra väderleksrapporter och prognoser som kommer ut både i radio, tv och i många kanaler. Ha koll på det dit jag ska. Och sen så följ det, antingen om man ska ut med bil, ja då är det, räcker det med kanske med meteorologerna, men annars är det du kan följa både på trafiken.nu eller läget i trafiken på vår hemsida, där kommer i realtid upp hur läget ser ut oavsett om det handlar om väg eller järnväg, att följa dem och ha koll på väderleken, vad den drar eller vilket håll den kommer gå på. Det tror jag är en förutsättning för att man ska kunna ta ett bra beslut. Och sen gäller det, precis som vi hörde här, att ta god tid. Var beredd på att det kommer ta längre tid. Det är bara så.
Det bara är så. Ibland så är det så att även vi moderna människor i denna tid påverkas av vädrets makter. Stort tack Malinda Flodman från Stockholms trafikkontor och Bengt Olsson från Trafikverket för att ni vill vara med i podden idag.
Ja, tack så då.
Tack själv.
Och tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent är den snöoberörde Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.